والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، vi fortsätter kvällens tema. Och vi kommer i del två att titta på två stycken mycket viktiga frågor. Vi hörde nyss innan paus vår broder Abu Daud Abdallah prata om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och precis som brodern sa, så den som studerar med öppet sinne och den som använder sitt intellekt och tänker efter och tittar kommer utan tvivel att finna att det som Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom med kan inte vara från han själv, utan är ifrån hans herre och skapare. Och vi såg också lite kort av det som broder Abdallah pratade om, att den som söker sanningens väg och vill färdas på den raka vägen kommer att mötas av motstånd. Vi kommer nu i del två att titta på det största miraklet som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom med. Och det var och det är Al-Quran, Koranen. Så vi ber vår broder Abdul Wadud, återigen ett stort ämne, men kanske lite kort dela med sig lite grann om vad Koranen är och vad vi finner där i. Jazakallahu khaira.
Ja, bismillah. Som sagt var, det en stor fråga. Att tala om Koranen är ingen lätt uppgift. Men kortfattat så nämnde vi att Allah, vår skapare, skickade sändebud för att visa oss den rätta vägen. Och Allah skickade också uppenbarelser och texter till dessa sändebud och dessa profeter. Texter som innehåller ljus och vägledning och svar på människans viktigaste frågor. Allah skickade många texter till sina profeter och sändebud. Men av dessa texter är det bara en som är kvar i sitt originalskick, som är oförändrad. Och det är den sista uppenbarelsen, Al-Quran al-Karim, denna välsignade bok, Koranen. Den sista uppenbarelsen som Allah skickade till mänskligheten. Denna bok vars lag ska gälla fram till domedagen. Denna bok vars vägledning passar alla tider, platser och människor. Och denna bok är väldigt unik. Den innehåller så otroligt mycket kunskap. Och denna bok har också vissa unika egenskaper. Från de viktigaste av egenskaper är att denna bok är ett mirakel. Som broder Abdallah nämnde, så fick profeten Muhammed alaihi salatu wassalam tusentals mirakel som gjorde att folket trodde på honom. Men det starkaste miraklet som han fick var denna uppenbarelse. Och då är det också viktigt att lägga till att profeten Muhammed alaihi salatu wassalam varken kunde läsa eller skriva. Och aldrig under sina 40 år före profet hade ljugit en enda gång i hela sitt liv. Och inte heller efter att han blev profet ljög en enda gång under sitt liv. Så hur i hela världen skulle han kunna skriva en bok från sig själv, som är en bok som är så otrolig som denna bok? Det går inte ihop med någon människas logik. Och profeten Muhammed a.s. nämnde att varje profet fick mirakel för att stärka honom och för att folk skulle tro på honom. Jättemånga mirakel. Vi finner att profeten Jesus med Allahs vilja kunde bota sjuka människor. Vi finner att profeten Moses a.s. när han slog sin stav i havet så delade havet på sig. Och många, många andra mirakel nämns från dessa profeter. Men dessa mirakel kan vi ju inte se idag. Men profeten Muhammed a.s. fick ett mirakel som då består fram till strax innan domedagen. Och det är denna bok. Denna bok är ett mirakel. Och den är så unik på många olika sätt. Vad som gör den till unik är att Allah subhanahu wa ta'ala har utmanat de som påstår att denna bok är falsk. För man har ju bara två alternativ. Antingen så tror man på att det här är Allahs uppenbarelse, det som profeten Muhammed sa, alaihissalam, att det här är Allahs bok, Allahs uppenbarelse, som ängeln Gabriel uppenbarade från Allah till profeten Muhammed. Man tror på det, eller så förnekar man det. Eller hur? Och om man förnekar det, vad kan man då säga? Jo, att han hittade på boken, eller att det kommer från någon annan, och så vidare. Men då säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, säg att om människorna och jinnerna skulle samlas för att skriva en likadan bok som denna Koran, så skulle de aldrig kunna göra det, även om de samarbetade på detta. Genom hela mänskligheten, människor och jinner, och de lägger ihop sina intellekt och sina kunskaper, skulle de aldrig kunna skriva en bok som denna bok. Och det här är en utmaning. Och Allah har gjort denna utmaning ännu lättare för dem som påstår att den är falsk. Hitta på en sura, ett kapitel. Koranen innehåller 114 kapitel. Hitta på ett enda kapitel som liknar Koranens kapitel. Och fram tills idag, 1400 år, har ingen kunnat godta denna utmaning och framställa någonting som kan liknas vid Koranen. För Koranen är så otroligt unik. Och det vet de som läser den, att den går inte att klassa som en historiebok. Det går inte att klassa som en bok av sång eller berättelser. Den går inte att kategorisera med andra böcker. Och när man läser Koranen, så är det inte någon författare som talar om vad han tycker, utan det är Allah som direkt pratar med dig. Och det var en av de sakerna som faktiskt vägledde mig till islam. På min tid, 1996, när jag blev muslim, det fanns ingen internet, det fanns ingen som berättade för mig om islam. Men jag trodde på Gud, jag trodde på Allah. Och läste ibland Bibeln och så. Men saker och ting föll inte på plats. Jag trodde på mitt eget sätt. Men wallahi, när jag läste den här boken, den översättning som fanns på den tiden, så förstod jag direkt att det här är Allahs tal. Det här är skaparens tal. Han talade direkt till mig. Jag undrade, Allah svarade. Jag såg någonting hända i samhället, Allah berättade om denna sak för mig. Subhanallah. Så den här boken är unik på detta sätt. Det är inte Muhammeds ord, alaihissalam, utan det är skaparens ord. Han talar direkt till människan. En annan unik sak med denna bok är att Allah själv har lovat att bevara denna bok. Ingen kommer någonsin att kunna förvanska, att lägga till eller ta bort någonting från Koranen. Till skillnad från andra skrifter. Till exempel profeten Moses fick en skrift, ett Taurat. Men den finns inte kvar idag i sitt originalformat. Profeten Jesus, alaihissalam, fick en bok som heter Injil. Den finns inte heller kvar idag i sitt originalformat. Och vissa nämner att det finns till och med cirka 50 000 manuskript på Bibeln. Och det finns inte två som överensstämmer med varandra. Det finns inte två som är likadana. Men alla är olika. Och de uppdaterar Bibeln, eller hur? Bibeln 2000 och så vidare. Det här finns inte med Koranen. Koranen är på arabiska och det finns ingen uppdatering. Och det kommer aldrig heller finnas. Det är en och samma Koran över hela jorden. Arabiska. Och den är oförändrad i 1400 år. Har man aldrig ändrat på denna bok. En annan unik sak. Vi nämnde att Koranen är oförändrad. Det här är exakt samma Koran som uppenbarades till Muhammed för 1400 år sedan, alaihissalam. Men om man kollar på andra språk. Om du ska studera ett språk, hur det talades för 1400 år sedan, så måste du nog gå på ett universitet och ta en väldigt avancerad utbildning för att förstå gammal europeiska, gammal romerska eller gammal och så vidare, persiska och så vidare. Men Allah har inte bara bevarat Koranen, han har bevarat det språk. Det är samma språk, samma arabiska som talades på den tiden som talas idag. Och vill du studera arabiska, så kommer du inte undan att studera den arabiska som finns i Koranen. Det används som den största referensen i arabiska språk. Så att det är samma språk. Inte bara att boken är bevarad på ett språk som ingen förstår sig på, utan ett språk som folk talar över hela världen. Ja. Och Koranen är också väldigt unik i att den är så otroligt vacker. När man hör den reciteras, så fångar den lyssnarens uppmärksamhet. Den får folk att gråta. Den får folk att få gåshud. Den får folk att fångas. Att bli väldigt påverkad av denna bok. Så den är väldigt, väldigt mäktig. För det är inte en människas tal. Det är skaparens tal. Och en annan unik egenskap med denna bok, som också bevisar att den är från Allah, att den inte är från människan, det är att du aldrig tröttnar på att läsa den eller att lyssna på den. Ni vet, om du läser en vanlig bok, en bok som är skriven av människor, efter att ha läst boken en gång vill du inte läsa den en gång till. Kanske en väldigt bra bok kan du läsa 2 gånger. Men 3 gånger, 4 gånger, 5 gånger, 6 gånger. Det blir enformigt, eller hur? Men den här boken kan du läsa 1000-tals gånger. Och varenda gång du läser den så kommer du att få ny kunskap. Och det kanske känns som att du hör den eller läser den för första gången. Vi muslimer läser varje dag surat al-Fatiha. Inledningskapitlet. 17 gånger om dagen i våra böner. Den är lika vacker varje gång. Eller hur? Subhanallah. Du kan läsa den om och om och om igen. Och de berättelser som finns i Koranen om Allahs profeter, du kan höra dem om och om och om igen. Du tröttnar inte. Är inte det här ett bevis på att den är från Allah? Jo. Den är inte som andra böcker. Den är unik. En annan unik egenskap med denna bok är att det är den sista uppenbarelsen. Det kommer ingen ny bok. Och vi är inte heller i behov av någon ny bok. För denna bok innehåller all kunskap som vi behöver veta. Och som vi nämnde så har Allah inte satt oss på jorden utan syfte. Han vill att vi ska känna honom. Och han har uppenbarat skrifter för detta. Han har sänt profeter för detta. Och den sista uppenbarelsen måste ju också stanna kvar till domedagen. Och den måste också vara passande för alla tider, platser och alla folk. Eller hur? Det kan ju inte vara en bok som passar en viss plats eller tid och inte passar en annan tid eller plats. Som har en viss kunskap men saknar annan kunskap. Så den här bok är, som Allah beskriver den, omfattande. Allah säger i Koranen: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Vi uppenbarade denna bok för dig. Denna bok som klargör allting. Och den är en vägledning. Och det är en barmhärtighet. Och den kommer med ett glädjebudskap till de troende. Surat An-Nahl. Så här säger Allah att vi uppenbarade denna bok för dig. Tibyanan li kulli shay. En bok som klargör allting. Den klargör alla de viktiga frågor som människorna har i livet. Varför finns vi? Vad händer efter döden? Vad är paradiset? Vem är Allah? Vad är hans änglar? Vilka var hans profeter? Vad hände med hans profeter? Hur skapade Allah människan? Alla dessa viktiga frågor finns det svar på i denna bok. Och Allah uppenbarade också sunna till profeten Muhammed som förklarar Koranen. Texter som förklarar Koranen. Så att denna bok är väldigt omfattande. Den innehåller, som vi sa, kunskap om vad som har varit. Hur Allah skapade människan. Den innehåller kunskap om tidigare profeter. Den innehåller kunskapen om vad som är och vad som kommer att ske fram till domedagen och vad som händer i nästa liv. Dessa viktiga frågor som vi alla söker svar på. Och vi nämnde också att denna bok passar alla tider, platser och folk. Det är också en annan viktig egenskap. Det är inte en bok som uppenbarades för araberna bara. Nej, det är en bok som passar alla människor. Tilltalar alla människor. Och alla tider. Det spelar ingen roll att den uppenbarades för 1400 år sedan. Det är den mest moderna boken. Den mest uppdaterade boken kommer det alltid att vara. Så man kan inte säga att det är en gammal bakåtsträvande text. Nej, wallahi. Om människorna följer denna bok så kommer de att få framgång. Garanterat. Och när muslimerna höll fast vid Koranen och följde Koranen och dömde ut med Koranen, så gav alla dem ära och seger och höjde dem till Jag är bland de bästa människor som gått på jorden. Så det är en väldigt, väldigt vacker bok som Allah Azza wa Jal uppenbarade för oss. Och Allah har också gjort denna bok väldigt lätt att minnas. Vi finner miljontals människor som kan hela Koranen utantill. Och nu ser den kanske liten ut för att jag håller ett litet exemplar, men den innehåller 114 stycken kapitel. Tusentals verser. Men miljontals människor kan denna bok utantill. Vi finner barn som är under 10 år som kan hela Koranen utantill. Han kan lägga den här på bordet och läsa upp hela Koranen för dig. Från början till slut. Hämta till mig någon som kan läsa upp Bibeln från början till slut, från min minnet. Hämta någon som kan läsa upp buddhisternas skrifter eller hinduernas skrifter och så vidare, från början till slut. Det finns inte, eller hur? Hittar inte en enda människa. Inte ens påven kan hela Bibeln, eller hur? Ja. Men det här bevisar att den är från Allah. Och Allah säger att vi har underlättat Koranen. Vi har gjort den lätt att minnas. Så det här är bara några bevis på att den här skriften är så otroligt unik. Och så otroligt vacker. Och en bok som vi alla borde läsa och vända oss till och begrunda ännu mer än vad vi gör. Och göra den till en del av vår vardag. Och jag råder alla som inte är muslimer eller alla som är intresserade av islam att också läsa denna bok. För som broder Abdallah sa, en fjärdedel eller femtedel av världens befolkning är muslimer. Vill du inte veta vad de tror på? Läs denna bok och finn själv svaret. Och många tror att denna bok talar om Mohammed, sa han, bara att den bara pratar om profeten Mohammed. Nej. Vet du hur många gånger profeten Mohammed nämns i denna bok? 4 gånger nämns han vid namn. Jesus nämns mer än 30 gånger. Den mest nämnda profeten i Koranen är vem? Profeten Moses och så vidare. Så att denna bok handlar om så otroligt mycket som människan är i behov av att veta. Och jag lämnar över ordet till Josef.
Vi tackar vår broder Abdul Wadud för denna korta men lärorika påminnelse om Koranen. Som broder nämnde så är vi alla i behov av att studera denna bok mer. Och vi ber att vi ska tillhöra de som studerar den och följer den. Vi pratade inledningsvis om vikten av att leta efter den rätta vägen. Och att det kräver mycket mod att vara en sanningssökare. Och det kräver mod att färdas på den rätta vägen och sträva efter att följa den rätta vägen. Men det ger oss också otroligt mycket. Så jag skulle vilja be vår broder Abdallah att han kortfattat berättar lite grann för oss om vilka dygder och hur bra det är för människan att färdas på den rätta vägen och att följa islams läror. Och jazakallahu khaira.
Bismillah. Det här är den sista frågan och det sista svaret under den här temadagen som handlade om att varför islam, att islam är den sanna religionen. Om vi går tillbaka till den första frågan som jag pratade om, när jag pratade om tron på Gud, så sa jag att djupt där inne i varje människa så finns det en tro. På samma sätt så hos människor världen över så finns det en högaktning till att tala sanning. Även fast det finns folk som ljuger så högaktar man att tala sanning. Nämnde att det finns djupt där inne tro även fast vissa personer utåt sett förnekar. Och det finns en högaktning om man ser upp till de personer som följer sanningen. Inom en vanlig sak finns någonting som är sanning och någonting som är falskt. Även om många personer väljer att välja någonting som är dåligt så högaktar man att följa det som är korrekt och att man ser upp till den att följa det som är korrekt. Och det här är den största dygden med islam. Att man just följer det som är rätt och det som är korrekt och det som är sanning. Den här religionen som jag tidigare talade om, den tilltalar både våra intellekt och det spirituella inuti oss. Den tillfredsställer oss intellektuellt och den tillfredsställer oss rent själsligt. Och det handlar egentligen inte om med en religion att man ska tycka att någonting, det känns bra. Eller att man tycker att det här kan vara roligt att följa den här religionen. Eller att man ska känna att den här religionen, den är lite mystisk, den är intressant på det sättet. Det är egentligen inte det som är det viktiga. Det viktigaste är att någonting ska vara, att någonting ska vara korrekt. Och det här är den största dygden i sig med att kunna vara muslim. Att det är det som är korrekt och det är den sanna religionen att följa. Och islam ger oss en mening med livet. Jag kommer att jag läste nyligen för ett år sedan. Där man pratade om människor vad man ser upp mest till människor, andra människor att de har. Är det att den personen är gift och har barn, eller att den personen har ett bra jobb eller någonting. Så en av de punkterna som man i Sverige såg mest upp till människor med, det är att man har en mening med livet. Och islam ger oss en mening med livet. Det här samhället här i Sverige idag, eftersom det är ett väldigt sekulärt samhälle, så har det lett till att särskilt den här nya generationen av människor som kommer upp känner att de inte har en mening med livet. Utan man ser på ett nihilistiskt sätt, som man ska säga. Det finns ingen mening med livet. Alla får göra vad man vill. Jag hittar på mitt sätt med livet och jag bryr mig egentligen inte. Det är inte viktigt. Många personer på grund av det här, att man inte känner att det finns någon mening med livet, så fort det blir lite nedgångar i livet så kan man få självmordstankar. Vad finns det för syfte egentligen? Varför är jag här överhuvudtaget? Jag har det dåligt, jag känner mig dåligt. Nu vill jag bara bli av med det här livet. Eftersom jag inte känner att det finns någonting att sträva efter. Islam tvärtom ger oss ett syfte med att vi är här. Och det är inte som sagt vilket syfte som helst. En annan person kan säga, jo, men jag har också ett mening med livet. Att vi bara ska vara här och ha det så roligt som möjligt. Jo, det är en mening med livet, men det är inte en korrekt mening med livet. Så islam ger en mening med livet och det är en korrekt mening med livet. Det här är någonting som verkligen attraherar människor till islam. Att man kan se det här. Och jag talade också tidigare om att den här världen som vi lever i består utav någonting mer än bara det man kan studera i naturvetenskapen. Man säger det naturalistiska eller materialistiska synen på världen är att det enda som finns är det här materien som är runt omkring oss. Atomerna som allting ska bestå av och så vidare. Det finns någonting mer än det som kan studeras i naturvetenskapen. Och det här är som sagt någonting som de allra flesta människorna tror på. Jag läser statistiken om den svenska befolkningen, som ska vara ett av de mest sekulära befolkningarna i världen. Så står det att ungefär 20% säger att de ska vara ateister. Och 50% säger att de tror på en högre makt, eller att det finns någonting andligt. Och även de här 20% som sagt ska vara i det mest ateistiska landet. Många utav, när det kommer väl till kritan, så tror de att det finns någonting mer. Materialistiska ideologier kan inte besvara frågorna om det här. Det här är någonting mer. Det kan bara besvara det som finns i det materiella. Och bara ge människorna en materiell tillfredsställning. Men inte det själsliga. Andra religioner eller olika levnadssätt som folk har tänker bara på det själsliga. Så som Abdu pratade om förut, att leva ett munkliv. Att man bara stänger in sig själv och bara ska tänka på det. Islam ger en jämvikt mellan båda två. Man lever ett vanligt, normalt liv. Man har familj, man har vänner, man kan ha roligt, man kan ha olika hobbies i sitt liv. Men fortfarande så balanserar det andliga eller det själsliga med det materiella som man har. Och det ger ens vardag ett syfte. Att många personer kan känna att man vaknar upp på en dag om man inte har någonting. Om man inte har islam som religion. Det känns bara som ännu en dag bara fördriver iväg. En helg, man bara ena hela dagen. Bara sitter och tittar på tv, spelar tv-spel. Eller bara går ut och hänger och tuggar ute på stan. Eller någonting. Det finns inget syfte. Men islam ger varje dag ett syfte. Och ger varje dag någonting speciellt i ens liv. Och den här jämvikten är väldigt speciell med islam. En annan sak som skiljer islam från materialistiska eller naturalistiska sätt att se på världen är att islam berättar om vad som händer efter döden. Om man bara tror på det som finns runt omkring oss eller på det materiella, så kan man bara förklara saker och ting under människans nuvarande liv. Även fast man inte kan förklara allt. Men alla vi människor kommer att dö. Där slutar de här ideologierna. De kan inte säga någonting efter ens död. Jag läste nyligen för någon månad sedan en artikel på BBC. Där de berättade om att människor som har försatts i ett hjärtstillestånd, eller att de har skrivits av läkaren att de har dött egentligen, vaknar upp senare och förklarar saker och ting som de kände av under tiden då de trodde att de var döda. Så skrev de, och det handlade bara om några minuter, så skrev de på BBC, hade intervjuat forskare, och säger att de här minuterna är omöjliga för modern forskning att förklara. De här minuterna som människan förklarades död. Man kan inte förklara, det ska egentligen inte finnas något liv där. Men de kände av saker, hörde vad folk pratade om runt omkring en och kunde uppfatta saker. Även fast enligt modern forskning kan man inte se någonting. Det handlar om några minuter. Så man kan absolut inte förklara vad som händer efter döden. Man kan säga, jo, vi ser inte att hjärnan fungerar. Okej, men betyder det att det inte händer någonting efter döden? Nej, jag kan inte förklara på det. Islam kan förklara vad som händer efter döden. För vi alla kommer dö. Och det kommer ta slut en dag i det här livet. Men vad är det som händer därefter? Islam förklarar inte bara vad som kommer hända. Utan förklarar även om de olika vägvalen i det här livet. Och vad det leder till om man färdas på den vägen. Och vad det leder till om man färdas på den vägen. Om man lever som en rättfärdig muslim, vad det leder till. Och om man lever orättfärdigt och vad det lever till. Eller om man inte accepterar islam. Islam förklarar för oss att på samma sätt som Allah, vår Gud, har skapat oss en första gång, så kommer han återskapa oss en annan gång. Och varje person ska hållas till ansvar för ens handlingar. Det förekommer mycket förtryck på jorden och mycket dåliga saker. Och människor kan dö utan att de hålls till ansvar för de dåliga sakerna de har gjort i det här livet. Men det tar inte slut bara i det här livet. Utan varje människa kommer att hållas till ansvar i nästa livet. För varje sak man har gjort. Och det här skiljer islam från då de olika ideologierna som finns idag. Och även till en viss del andra religioner. För att islam förklarar det så klart och tydligt i punkt och pricka vad det är som kommer hända från den stunden då man dör och framåt. Jag kan ta två intressanta exempel på det, hur islam skiljer sig från andra religioner. Kom ihåg, jag träffade en präst. Jag vet inte om det var innan jag blev muslim eller efter jag blev muslim. Så pratade jag med prästen och sa, vad händer efter döden? Sa prästen, vi är inte riktigt säkra på det. Men antingen är att man träffar Jesus direkt, eller så är helt oklart vad som kommer hända efter döden. För det här är prästen som ska stå och förklara den här saken egentligen. En annan sak kom också, Josef berättade att Josef hade en lektion, så kom det en präst på hans lektion en gång. Och när Josef pratade om domedagen och vad som händer efter livet. Och han blev imponerad just om hur islam i detalj förklarar vad som händer efter döden. Någonting som inte kristendomen gör. Bland judar så finns det en stor meningsskiljaktighet om det finns ett liv efter döden eller inte. Om det finns en liv efter döden eller inte. Det står knappt någonting i gamla testamentet som handlar om det här överhuvudtaget. Även om man pratar med buddhister. När de säger att det blir en reinkarnation. Man kommer till nästa liv. Och förhoppningsvis kommer man till nirvana. Vad nirvana är fortfarande ett mysterium. Någon själslig frid som man befinner. Det är fortfarande någonting väldigt mystiskt och oklart. Även med hinduismen. Att man kommer till nästa liv efter. Många av dem hoppas till att kunna återfödas som en ko. Eller någonting annat. Ett djur. Över någonting så. Det är inte riktigt samma sak som islam förklarar för oss att det är. Så islam är väldigt unikt. Att det förklarar för oss om det här livet. Och förklarar för oss om nästa liv. Och förklarar för oss att vi lever i det här livet. Som vi nu befinner oss i. Vi lever bara där en gång. Och vi kommer leva i nästa liv för evigt. Men det är de besluten vi fattar i det här livet. Och det vägvalet som vi står emellan. Som kommer påverka vårt nästa eviga liv. Så att vara muslim och att verkligen praktisera islam. Skänker oss en jämvikt av det materiella i vårt liv. Och själslig lycka i det här livet. Och evig lycka i det kommande livet. Så det är dags för oss att fatta beslut i våra liv. Vilken väg man vill färdas på. Och hur den här vägen att färdas på islam inte bara löna sig i det här livet, utan framförallt löna sig i det kommande livet. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för oss alla att fatta de rätta besluten i våra liv. Och att färdas på islam och att vi får dö som muslimer. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Vi tackar vår broder Abdallah för dessa avslutande mycket vackra ord. Och vi ber precis som brodern sa, vi ber Allah azza wa jall att vi ska tillhöra dem som när vi hör sanningen också följer det. Men det kan kräva mod från en människa. Det kräver mod. Dels att vara en sanningssökare, men också sen att följa sanningen när man ser den. Det innebär många gånger prövningar och problem. Precis som vi var inne på väldigt, väldigt kort, så såg vi och vi ser på profeten Muhammeds liv sallallahu alaihi wasallam att han fick gå igenom många stora prövningar och problem när han färdades på denna väg. Och så även hans följeslagare. Och tittar vi även på de tidigare profeterna och deras liv, så ser vi samma sak. De färdades på den raka vägen, på sanningens väg, och de fick motstå mycket prövningar och besvär från andra människor. Så jag uppmanar mig själv och mina bröder och alla som är här inne, vare sig de är muslimer eller icke-muslimer, precis som broder Abdallah sa, att ta steget, att våga ta steget, att börja praktisera denna ädla religion om man inte gör det. Att kliva in i den här religionen om man fortfarande står utanför den. Jag har varit där själv en gång i tiden. Vår broder Abdelwadud har varit där själv en gång i tiden. Vår broder Abdallah lika så. Och många av de bröderna här inne. Antingen att man inte var muslim och tar steget in i islam. Eller att man är född i islam av muslimska föräldrar. Men att man börjar praktisera den här religion och ta den på allvar. Att man följer den här boken som broder Abdelwadud pratade om. Koranen som är sänd inte bara för att lyssna på och njuta. Utan som är nedsänd framförallt för att vi ska reflektera över vad som finns där i och följa det. Så vi hoppas att den här sommaren ska vara förändringens sommar för oss allihopa. Man ska inte skjuta upp på de här besluten. För det är som Abdallah sa, det är viktiga beslut, det är stora beslut. Det är mycket som står på spel. Det är inte bara saker i det här livet som påverkas, utan även det som händer efter döden. Och efter döden finns det, som broder nämnde, två vägar. Det finns ett paradis och det finns ett helvete. Det är de två destinationerna som finns i nästa liv. Vi vet att månaden Ramadan står inför dörren. Månaden Ramadan när muslimerna fastar börjar väldigt snart. Och Ramadan är en tid för förändring. Ramadan är en tid för förändring för alla muslimer. Men vi ska inte vänta till Ramadan för att förändra våra liv. Utan redan nu idag titta över våra val och hur vi lever våra liv och vad vi kan förändra och göra bättre. Och det kräver mod att rannsaka sig själv. Det är lättare att titta på vad andra gör. Men det kräver mod och styrka att rannsaka sig själv och titta på sig själv. Och se hur man lever sitt liv. Och sen ändra sig och förbättra sig. Men kom ihåg att de här valen är för ditt bästa. Det är du som själv påverkas av dina val. Du ska inte titta på vad andra människor gör för val i deras liv, för det påverkar dem. Jag vill bara påminna mig själv och er som sista sak. Att det här livet är ett test. Det här livet blir aldrig paradiset. Det här livet kommer alltid vara ett test. Och vi är skapta att leva i det här livet för att testas. För att vår skapare ska se vem av oss som gör de bästa handlingarna. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith, ett uttalande ifrån honom, att det här livet är grönt och sött. Men Allah har gett er det här livet för att testa er och se vem av er som gör bäst handlingar och vem av er som är avhållsamma. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt i ett uttalande som många av er känner till, att det här livet är den troendes fängelse och den icke-troendes paradis. När man lever enligt islam så har man regler att följa. Som broder Abdelwadud sa, det är inte att man måste vara en bo i ett kloster och aldrig träffa människor och aldrig ha en kvinna. Nej. Men det finns regler som en muslim lever efter. Vi är här för att underkasta oss någonting större än oss. Nämligen att vi underkastar oss våran skapare. Islam, som broder nämnde, ger oss en större mening än att bara ha roligt. Än att bara följa sina lustar. Att bara jaga det som ger en njutning och tillfällig njutning. Islam ger oss någonting mycket större. Ett större mål att leva efter. Islam är att vi underkastar oss vår herres och skapares vilja. Inte att vi underkastar oss våra lustar och begär. Så vi har regler som vi följer. Och som fängslar oss lite grann. Det håller oss från att leva ut alla våra lustar fritt. Medan den som inte lever enligt islams regler är fri att leva hur han vill. Men i nästa liv då? I nästa liv väntar för den troende ett evigt paradis. Och för den icke-troende som vägrar att underkasta sig sin skapare väntar ett fängelse man inte ens kan föreställa sig. Ett evigt fängelse i helvetet. Så vi ber Allah Azza wa Jal att han vägleder oss till att göra korrekta och goda val. Och att när han visar oss sanningen, att vi följer den och underkastar oss det som han vill. Jag vill återigen tacka våra föreläsare, broder Abdul och broder Abdallah. Och jag vill tacka alla er som närvarade idag. Och jag vill tacka de bröderna och systrarna som har hjälpt till att arrangera denna temakväll. Och vi kommer att fortsätta, men inte här inne. Bröderna har förberett lite grill och mat. Så vi kommer inshallah stanna kvar, äta en bit mat, lära känna varandra. Och är det någon som har en fråga, så är vi här och bröderna är här om det är någon som har någonting att ta upp. Och är det någon som ännu inte tagit steget in i islam, wallahi, jag uppmanar den personen att inte skjuta upp det beslutet. Som jag sa, så har vi alla varit i den situationen en gång innan. Och det finns ingenting som är bättre i en människas liv än att bli muslim. Det finns ingenting som ger en människa större glädje. Även om det här livet alltid kommer vara livet och det finns prövningar och det finns problem och det finns det som finns. Så skjut inte upp på det viktigaste beslutet i en människas liv. Utan ta steget och wallahi, en människa kan aldrig ångra sig. Så vi fortsätter inshallah ta'ala utanför. Och jazakumullah khair att ni kom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och jag vill också absolut att ni håller reda på sommarens föreläsningar. Därför att det här var bara inledningen på vad som komma skall inshallah. Vår broder Abdallah, han har föreläsningar varje söndag just om religionen islam. I Kämpinge i Tensta. Och ni hittar sommarschemat på vår hemsida islam.nu. Assalamu alaikum.